Ja, Håkan och Håkan, för vi har ju en extra Håkan idag. Ja,
hur ska jag höll säga röst nu då?
Va? Det är mitt
det här blir svårt.
Håkan K och Håkan A blir det.
Ja, det är klart det går igen för mig som kan titta på den. Ja, detta är gubbasvepet i april 2026 som vi håller på med nu. Och ni alla hjärtligt välkomna hit. Och idag har vi då som sagt en gäst som också heter Håkan. Fantasifullt nog. Och du kan ju presentera dig själv lite.
Ja, Håkan Kämpe heter jag. Jobbar i Falköpings kommun sedan många år tillbaka.
Men du är tidaholmare, har jag hört.
Ja, jag bor i Tidaholm i alla fall. Jag är ju inte här uppifrån,
nej,
tyvärr.
Det är väldigt viktigt att påpeka det, du vet.
Ja.
Ja, det är i Tidaholms kommun, men det är inte så nära stan precis.
Nej, det är det inte riktigt. Det är mitt emellan Falköping och Tidaholm,
ja,
kan jag säga. Men det trivs himla bra här uppe. Jag har bott här uppe i 20 år i alla fall.
Ja, för du är ju inte här ursprungligen ifrån.
Nej, jag är nerifrån Alingsås.
Ja.
Så att jag är hitflyttad med jobbet och till Tidaholm med kärleken.
Ja,
vad är det?
Det är inte det sämsta.
Nej, det är inte det sämsta.
Och där bor ni på Hagatorpet, eller vet du det?
Jajamän, jajamän.
Fint litet ställe som, ja, nu har du byggt upp igen. Det brann ju ut.
Ja, Laggom brann ner för några år sedan, men den är uppbyggd nu igen. Så att, ja. Så är det så. Det är fint ute.
Business as usual.
Business as usual.
Ja, det är gött. Men vi kanske ska dra igång med lite musik, eller vad säger
du? Men du kan ta vad programmet handlar om, har du inte sagt?
Ja, vi får ju se vart det drar iväg.
Du tänker så, du, ja. Då kan du fundera lite vad han gör här, precis. Håkan Kämpe. Ja.
En liten cliffhanger.
Ja, lite överraskning.
Ja, precis.
Ja.
Men vi spelar Stand By Your Man med vem då, Håkan?
Jag kommer ju inte ihåg vad hon hette. Det var en ny kvinna som jag inte har hört förut.
Georgette Jones, jag har aldrig hört det heller, men det låter bra i alla fall. Hör den får ni göra. Men du jobbar på lärcenter?
Jag jobbar på lärcenter, ja.
Vad gör du där?
Där är jag vårdlärare. Så jag undervisar vuxna elever som ska bli undersköterskor.
Okej.
Ja. Det är fantastiskt roligt.
Men är det det du har jobbat med hela tiden där?
Nej, jag som lärare har jag varit hela tiden, så att säga. Sen har jag växlade jag om för en 10-15 år sedan. Jag var undervisade i historia och svenska först.
Mm.
Men sen är jag gammal undersköterska också, så att med tiden så gled jag över lite mer på den utbildningen.
Men du har jobbat som undersköterska också?
Ja,
alltså.
Jag har gjort.
Okej, så du vet vad du pratar om?
Ja, det hoppas jag.
Har det förändrats så mycket sen du jobbade och vad som händer idag? Med
ja, det har det gjort. Det har allt ändrat sig en del. På många sätt. Det har ju blivit på många sätt alltså bättre, och sen har det blivit lite annat fokus kanske på vården. Det är mycket, mycket fokus på att försöka hålla sig frisk idag så att den inte blir sjuk, så att säga. Och det var ju kanske mindre så förut. Det har blivit lite mer individanpassat än vad det var förr.
Ja.
På det sättet. Och sen har ju vetenskapen gått framåt också, så det finns ju mycket bättre hjälpmedel och allt sånt här idag.
Jag hörde, eller såg på tv på, jag vet inte vilken region det var, som hade låtit undersköterska ta över lite av sjuksköterskornas jobb.
Ja.
Med en liten utbildning.
Ja.
För att avlasta dem. Och det är väl inte fel?
Alltså jag tror att det är någonting som kommer mer och mer framöver i takt med att folk får mycket att göra i vården, så att säga. Alltså jag tror att när läkarna inte hinner med, så tror jag det kommer bli att de kommer att delegera, och det gör de ju redan då, delegera vissa arbetsuppgifter till erfarna sjuksköterskor som har gått vissa utbildningar. Vi har ju redan det här med vissa sjuksköterskor kan få förskrivningsrätt till exempel av mediciner och så vidare. Och då tror jag det faller neråt lite, så det är klart att då blir det vissa uppgifter som sjuksköterskor inte hinner med längre, då så kommer det att...
Och det, då är det ju utvecklande för de som är undersköterska då?
Ja, absolut.
Mer ansvar då?
Absolut, att vara undersköterska idag, det är ett väldigt ansvarsfullt arbete och väldigt viktigt arbete.
Men det är lite äldre elever också på, som du har, eller?
Ja, det är bara vuxna, så de är ju generellt över 20 år.
Mm. Så vad har de för bakgrund när de kommer till dig?
Det är väldigt varierat. Det är allt ifrån de som nästan kommer direkt ifrån gymnasiet till de som har jobbat många år i något helt annat yrke.
Mm.
Man kände att
de och andra länder.
Och det finns de som kommer från andra länder också som är intresserade av det här.
Mm.
Så att det är en fantastisk blandning.
Det måste ju vara rätt kul.
Det är jätteroligt. Jätteroligt.
Mm. Hur är det fördelningen män och kvinnor?
Ja, det är ju fortfarande mest tjejer alltså, det får man ju säga.
Ja.
Så vi kan få göra lite reklam här, att kom gärna in med fler killar i vården, för det behövs.
Ja, det är väl bra i många avseenden.
Ja, det är det faktiskt. Jag har aldrig upplevt att det var något, att det har varit något negativt att vara kille och undersköterska då.
Nej. Och sen så tar de sin undersköterskeexamen när de slutar hos er då. Och sen kan man inte läsa vidare hos er?
Här, inte hos oss, utan då får man i så fall, det finns ju vissa skolor och så vidare som erbjuder det här med specialistundersköterskor och så vidare, men då måste man ha jobbat ett tag först.
Ja. Hur lång är utbildningen då?
Utbildningen hos oss är 3 eller 4 terminer, det beror lite på.
2 år ungefär?
Ja, 1,5 till 2 år kan man säga.
Men det är meriterande för att gå vidare till sjuksköterska till exempel?
Ja, man kan läsa vidare på, det beror ju också lite på vad man har för andra ämnen, man läser ju inte alla. Ibland kan det ju behövas matematik och lite sådana här saker. Och det erbjuder vi inte på våran utbildning, men det kan man ju få läsa till då.
Vi har ju jobbat lite politiskt också med jag. Och då har man ju sagt här att det är så många som går från gymnasiet och går till vuxenutbildningen för att de har inte läst tillräckligt mycket i grundskola och på gymnasiet.
Mm.
Känner man av det hos er också så?
Kanske inte så hos oss på yrkesutbildningen på det sättet. Jag vågar inte svara på just hur det är på... Det är ju 2 delar kan man säga av den delen på vuxenutbildningen. Det finns ju det som kallas för allmänna ämnen också.
Ja, just det.
Där är jag inte så inblandad längre, så jag vågar inte svara på exakt statistik där.
Nej, jag tänkte nog lite fel där.
Ja.
Det händer alla ibland.
Ja, du säger det. Ja, vi ska spela en låt till. Och nu kommer O'Carroll, en gammal goding. Men sen är du ju inte bara lärare, du har ju andra intressen också, och bland annat så är du en väldigt aktiv medlem i ordenssällskapet Odd Fellow.
Ja, det är jag. Precis som, jag får säga, bisittarna här, men de båda herrarna här.
Ja.
Ja, så är det, vi alla tre med Odd Fellow.
Men du är ju väldigt mycket mer engagerad än vad vi är. Det görs när du pratar, du har kunskap om hela allt.
Hur kom du med det då? Från början?
Ja, det var när jag kom till Falköping. Jag fick ju jobb här i Falköping då.
Vilket år pratar vi om nu?
Då är vi tillbaka på 2003 tror jag. Det var jag. Och jag fick jobb här en varm sommardag i juni. Och hade lite, lärde känna lite kollegor på lärcenter som var med i Odd Fellow. Mm. Och vi började prata lite om det där och jag kom ju inte från varken stan eller från trakten här så att prata lite om att det vore roligt att lära känna lite folk och få lite nya bekantskaper och då nämndes Odd Fellow. Och jag fick reda på lite vad det handlade om och vad man gjorde och att det var ett ordenssällskap och som var aktivt här i Falköping och
vad var det, på den vad vägen var det, med. Vad var det som liksom tände gnistan för det då?
Jag tror dels var det ju det här som sagt att jag var himla sugen på att lära känna lite Falköpingsbor. Men sen var det ju också det här att jag fick ju höra om att de sysslade en hel med välgörenhet och, men att man gjorde det på ett kanske lite annat sätt än andra föreningar. Man gick inte så mycket ut i samhället och samlade in pengar utan man samlade in pengar bland sig själva så att säga. Man medlemmarna skänkte pengar och så vidare det tyckte jag det passade mig lite också när jag jobbade för fullt och sådär. Att en ville gärna bidra till något bra. Men en kanske inte riktigt hade tiden att arrangera välgörenhetstillställningar eller sådär. Mm. Så det var nog en kombination av det. Mm. Sen var han ju alltid lite nervös först för den fick ju inte reda på allt vad som... vad det var, men det var lite, jag tycker jag har nog varit lite öppen så där att en testa på och den här gången blev det tycker jag en fullträff för det har varit otroligt viktigt i mitt liv och gett mig otroligt mycket.
Och det är väl det som också gör att det är lite kittlande att man får inte reda på allt med en gång heller?
Nej, det har ju varit lite, det har ju pratats mycket om naturligtvis med ordenssällskap i allmänhet om att det är hemligt och så vidare. Och vi brukar säga att vi är inget hemligt ordenssällskap, vi är ett slutet ordenssällskap. Och det betyder att man inte bara blir medlem hur som helst. Men det är ingen hemlighet att vi finns och det är ingen hemlighet vad vi sysslar med och det är ingen hemlighet vilka som är medlemmar. Däremot så finns det vissa delar som är hemliga då. Mm. Och det är ju till exempel när man får olika grader då. Man får ju olika grader beroende på hur länge man har varit med. Mm. Och där har vi ju lite hemligt. Och det som du säger, det är ju lite kittlande det där va. Och det är lite så att det ska vara det. Mm. Jag brukar säga ibland att den inte talar om vad som ska hända på gradgivningen, det är ju av samma anledning som en inte talar om för barna eller barnbarna vad de ska få i julklapp.
Precis.
Det vore jätteroligt i 5 minuter men sen vore det inget roligt på julafton, eller
hur? Det där var ju en riktigt bra liknelse tycker jag.
Nej men det är ju så att när man får en sån här grad då det ska ju vara en upplevelse den kvällen så att säga. Det ska jag ju inte förstöra i förväg. Nej. Så att... nej, men det är en rolig grej.
Och det är ju... man träffas varannan torsdag eller möten?
Ja, det gör man. Alltså, Odd Fellow är ju Sveriges största ordenssällskap. Och man får säga så att vi är väldigt stora i Skaraborg faktiskt. Det finns loger i princip i varenda stad i Skaraborg och som är väldigt, väldigt aktiva. Mm. Och man träffas i 2 kvällar i månaden. Det är ju ingen obligatorisk närvaro, men det är möten 2 hos oss och 2 torsdagar i månaden.
Mm. Kan man som ordförandemedlem här i Falköping gå till vilken ordförandeförening som helst i Skaraborg till exempel och bara hälsa på?
Jajamän. Och det är också väldigt, väldigt roligt för att de olika fellow-logerna som det heter ju loge i ordenssammanhang. De är ju olika gamla. Vi är ju en förhållandevis ung loge i Falköping. Vi är bildade 1967. Men det finns ju väldigt gamla som i Skövde till exempel, det bildade i början på 1900-talet, och även Skara. Tidaholm bildades väl 1924 om jag inte minns helt fel. Så, att, så då kan man ju också se på de olika logehusen till exempel som är fantastiskt fina och väldigt olika. Och, och man blir alltid väldigt väl mottagen. Så, så det är väldigt trevligt.
Så jag tycker att det är också en trygghet där att veta att jag har varit på några olika ställen i Skaraborg här, att det är ju samma sak, ja. Fast på ett annat ställe.
Ja, det är ju lite så. Alltså att,
och lite andra gubbar.
Ja, det är ju lite så. Och det är ju en trygghet i sig kan jag tycka, det här att en dårskväll består ju, brukar vi säga, av två delar. Vi har ju ett möte först då, kan du säga. Och det är ju inramat av en slags ceremoni kan man säga, som finns kvar sen kanske 100 år. Och som är relativt oförändrad och som gör det lite högtidligt, men som du säger också, det är lite tradition i det här, det förändras inte jättemycket och det är en trygghet i det också, va? Mm. Väldigt stämningsfullt.
Mm.
Och och sen efteråt så har man en gemensam måltid. Mm. Och då är det lite friare och till måltiden så kan det ju komma någon form av underhållning eller något föredrag. Mm. Så det är två delar och det är väldigt roligt båda två så att säga. Va?
Ja, det är ju verkligen det.
Det är väldigt avkopplande kan jag tycka att gå till ett lårsmöte och
ja, det är det.
Och man kan släppa lite det som är utanför så att säga. Mm. Och ja, det är trevligt.
Hur många medlemmar är vi i Falköping?
I Falköping så är vi idag någonstans, jag kommer inte ihåg det exakta, men vi säger någonstans mellan 145 och 150 medlemmar.
Kan det vara så många mer?
Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Vi tar gärna emot nya medlemmar, så är man intresserad får man väldigt gärna höra av sig. Och man kan vara, vi har ju en gräns på 18 år, att man ska ha fyllt 18 år så att säga och vara myndig. Men vi tar gärna emot om man är intresserad av att gå med. Så,
det finns en slags fadderverksamhet också, va? Precis som det är i skolan.
Ja, det gör det. Man har ju, det går ju generellt till så här att man har en fadder när man går med som ska vi säga hjälper igång en lite i början och påminner om det lite när det är möten kanske och hänger med lite och ser till att den lär känna lite de här. I början kan det ju vara lite innan den har lärt känna lite folk och sådär, och då är det väldigt bra att ha någon som man kanske känner lite extra. Men det finns absolut plats för fler så att säga.
Alla kommer ju inte varje gång.
Nej, så är det ju. Så är det ju.
Det hade ju inte funkat.
Då hade det kanske blivit väldigt fullt. Utan, och det kan ju vara så att man, alltså för mig så är ju Oddfellow också ett, det är ju en, man är ju alltid fri att gå ur, ska man väl, om man inte vill vara med. Men annars så är ju Oddfellow för mig, det är ju en livslång grej på det sättet att det fyller ju funktion även när man blir äldre kanske, att man har lite kontakter med bröder som vi säger då, alltså med andra medlemmar, och man kan ha lite uppsökande verksamhet och så att det tycker jag är, det är en fin grej.
Hur är åldersstrukturen då?
Åldersstrukturen är väl den att den är ju naturligtvis relativt hög åldersstruktur jämfört med kanske många andra föreningar. Sen är det ju viktigt också att komma ihåg att det som vi tyckte var gammalt när jag var liten, det är inte så gammalt idag. Vi blir ju alltid äldre och sådär, men om man skulle säga att en snittålder kanske ligger idag när det gäller brödrasidan då på någonstans mellan 60 och 65 år.
Pensionsåldern.
Ungefär någonstans där. skulle jag säga.
Nu är ju mötena på torsdagar och det är klart att har du ett jobb så är det inte alltid så lätt att komma ifrån.
Nej.
Om du jobbar lite längre ifrån eller allt vad det är, va?
Så kan det vara. Och vi jobbar ju, jag tror man har försökt de senaste åren att det inte ska bli så hemskt sent så att säga. Men det är klart, ibland kan det dra iväg lite. Men det brukar gå rätt bra kan jag tycka ändå ibland. Jag har ju jobbat under hela min tid i Odfeld så att säga, parallellt så att det har inte varit några större problem.
Nu får vi ta lite musik igen.
Vi får ta lite låt här. Nu kommer Old Time Rock and Roll med Status Quo. Just take those old records off the shelf. I sit and listen to them by myself. Today's music ain't got the same soul. Ja, jag tycker det är väldigt trevligt med Old Fellow. Men man undrar ibland hur börjar det? Hur gammalt är det med Old Fellow?
Ja, det är ju så att det är ju ingen som riktigt exakt vet det faktiskt, utan de här ordenssällskapen, och det är ju egentligen samma både för Odd Fellow och som Frimuren och så vidare, deras historia går ju väldigt långt tillbaka. Det vi kan säga med säkerhet, om man säger det finns papper och källor ifrån, kan man säga, det är ju, kan man säga, mitten på 1700-talet i England när det gäller Odd Fellow. Då fanns det Odd Fellow-loger där. Mm. Och sen så...
Det är ju ett bra tag.
Det är ett bra tag.
Namnet Odd Fellow, var kommer det ifrån? Vet du det?
Nej, det där har det spekulerats mycket om alltså. Och det finns många teorier och ingen som är riktigt belagd, kan man väl säga. Min teori, rätt eller fel, är väl att det kan handla om att det går så långt tillbaka som när det fanns det vi kallar för ett skråväsende, alltså att alla yrkesgrupper och så vidare, eller många yrkesgrupper, hade ett eget skrå så att säga, som tillvaratog deras intressen. Och som var lite, kan det säga, en slags socialförsäkringsfunktion också. Och där har man väl diskuterat lite om det kan ha varit så att Odd Fellow kom till för de personer som kanske inte hade något eget skrå eller som inte tillhörde något eget skrå.
Att det skulle vara liksom...
Ja, att det skulle vara de i den bemärkelsen lite udda eller sådär. Att de som kanske hade lite udda yrken kanske. Ja. Eller, som inte hade egna skrå. Men det är bara en teori. Det finns många andra också.
Fast det lät ju rätt trovärdigt egentligen.
Ja, jag har lite funderingar på det hållet. Och det hållet så att säga. Men det är som sagt, det vet jag inte riktigt. Men sen hur som helst så kom faktiskt i början på 1800-talet så kom Odd Fellow till USA tillsammans med en man som heter Thomas Wilde. Och han hade varit medlem i en Odd Fellow-loge i England, men flyttade över till USA och ville starta något liknande där. Så 1819 så startar han den första Odd Fellow-logen på amerikansk mark i staden Baltimore. Och därifrån så brukar vi räkna vår moderna historia i alla fall, så vi brukar räkna att Odd Fellow startade så som vi tänker det 1819, men det var en mycket äldre historia än så.
Har det något med religion att göra?
Inte på det sättet att man är tvingad att tillhöra någon speciell religion, det är det inte, utan det man har som ett slags grundkrav, det är att man ska erkänna att det på något sätt finns ett högsta väsende. Men mer än så är det inte. Och under mina över 20 år i orden så har aldrig någon frågat efter vad jag tror på.
Nej.
Så att...
Och sen om man tror på Allah eller Gud
spelar
eller
ingen roll.
Spelar ingen roll. Och det tycker jag är rätt bra. Spelar för det finns ju som ordnar som är noga med det.
Det finns de som är väldigt noga med att man ska tillhöra en speciell konfession så att säga. Men Nordfeldt har varit väldigt noga med att vi ska vara konfessionslösa.
Mm.
Och det är också så här kanske är värt att nämna också att man är väldigt noga på Odfellow att eller inom Odfellow-vården att vi pratar inte om vare sig religiösa eller trosskiljande frågor och inte heller om politik.
Nej. Nej, det är bra.
Man har väl på något sätt sett att det är orsak till mycket träta.
Ja.
Så att det är man väldigt noga med att vi är politiskt obundet och vi är religiöst obundet. Mm. Så det är väldigt viktigt. Man ska jobba med att vi brukar säga att man ska jobba med att bli en bättre medmänniska.
Mm.
Och det är ju en viktig del i det hela då. Att...
Men vad tror du om framtiden för Odfellow då? Jag menar, vi har ju en hög medelålder och...
Ja.
Men det kanske är så att rekryteringströskeln ligger i pensionsåldern.
Ja, jag hoppas ju naturligtvis att tröskeln skulle gå ner. Jag var ju som sagt tämligen ung när jag kom med i Odfellow och det har ju berikat mitt liv på många sätt.
Mm.
Jag hoppas naturligtvis att det ska finnas intresse för ordensverksamhet i allmänhet framöver och jag tror att Odfellow behövs i dagens samhälle. Dels behöver vi faktiskt ett ställe man kan gå till och umgås med trevliga människor och även koppla av en stund.
Det blir ju även ett rättesnöre.
Ja, faktiskt. Det blir det. Och sen faktiskt också att behöver vi ha de här organisationerna som faktiskt där man får möjlighet att skänka pengar och göra lite gott i samhället. Och Odfellow skänker ju mycket pengar till välgörenheten måste man säga. Det är alltså miljoner kronor varje år. Och till olika projekt som man ofta väljer själv inom logen vad man vill satsa på.
Kostar det mycket att vara medlem?
Det kostar lite varierat kan man säga. Det är lite från års till års men man kan säga någonstans mellan om man skulle säga jag brukar säga att det brukar ligga runt 100 kronor i månaden så att man kanske säger i ett snitt så kanske det ligger på en 1200 kronor om året. Plus minus några hundralappar, beroende lite på loge. Det handlar ju lite om hur den ekonomi logen har och sådär.
Och så tillkommer ju maten då?
Sen tillkommer maten som man betalar de gånger man går naturligtvis och vill äta. Det är ju inget måste att äta heller om man inte vill stanna kvar. Men och där har vi ju i Falköping haft en fantastisk möjlighet på det att vi har haft matintresserade bröder som har lagat maten så vi får ju ja det kan ni vittna om också
ja,
vi får vi får god hemlagad mat på mötena
ja,
så att till en väldigt rimlig peng
ja,
ja det är ju bara lite mer än dagens lunch
ja det ligger i de trakterna ja. Så att
det är ju verkligen ingen vanlig lunch som
Nej, det är faktiskt det är bra och rejäl mat.
Ja.
Så att, det har så många aspekter tycker jag det här. Och man kan ju välja lite vad man själv vill göra med det så att säga. Jag tycker om den här mångfacetterade biten. Att man får lära sig lite om det här med karaktärsdaning kan man väl säga. Plus det att man jobbar med välgörenhet. Plus att man faktiskt får umgås med alltså jag kan ju inte nog betona hur många trevliga folkbygdsbor, höll jag på att säga, och skaraborgare som jag har lärt känna genom det här. Alltså det är ju kontakter och vänner den aldrig skulle vilja vara utan.
Framförallt är det ju väldigt trevligt, alltså det tycker jag ju är. Men det kanske är den här mixen som gör att det blir så trevligt det. Liksom att det.
Jag tror det, och just i den här samhället som vi har idag, som är på många sätt väldigt stressande kanske och jäktigt och så vidare, att kunna få gå in i en dårsal, man stänger dörrarna och det är lugnt så att säga, och man har ett möte och det är väldigt trevligt.
Men nu får vi nog mixa in en låt igen.
Ja, det
får vi göra.
Nu kommer Sven-Ingvars med min gitarr.
Gitarren har jag haft sen liten grabb jag var. Det är min allra.
Ja, du är ju en man med många strängar på din lyra, som det heter. Och jag vet ju
att. Det tycker du, kanske det.
Ja, du vet, jag vet ju det, att du är en jäkel med bössa. Men då får jag berätta om hustru, va? Hon skjuter bättre än du, eller hur är det?
Ja, hon är frack på jaga också, det kan jag säga. Jo, jaga, det gör vi ju när det är säsong för det, så att säga. Det är trevligt. Då får jag komma ut i naturen lite också.
Ja.
Och få hem lite kött ibland.
Ja, vad är det du har mest intresse av att jaga?
Ja, jag tycker ju älgjakten är alldeles speciell, alltså, när det finns det. Och sen det är roligt det mesta. Vildsvin är roligt också.
Har ni jaktmarker där ni bor, eller?
Ja, lite åt närmare Tidaholm till, kan jag säga. Har vi, så att ja, det är trevligt.
Vad gör du med, om du nu skjuter, vad gör du med köttet sen då?
Ja, det finns hungriga munnar hemma i Agatorpet.
Jaså?
Nej, men alltså det jag tyckte det var lite roligt det där med vi har ju försökt det här.
Du skjuter inte alltså för att skjuta bara?
Nej. Det ska finnas ett syfte med att en skjuter, inte bara att det är för att det ska vara roligt eller sådär, utan det ska vara någon nytta med, och skjuter det något som går att äta, så tar en vara på köttet. Det är min filosofi. Så att det är ju, nej men jag försöker ju lite och göra rea på det en skjuter, så att säga. Och,
ja, det är du väldigt blygsam, för jag vet ju att du både röker och gör karv och håller på.
Ja, nej men det har ju varit en liten utmaning det här, att kunna klara sig själv i mångt och mycket och inte behöva köpa så mycket. Och sen är det också det att när en gör själv så vet en också vad en har gitt, så att säga, och sådär. Och nej, men just det här att kunna ta någonting och förädla det så att det blir väldigt gott, och framförallt och mycket billigare än om man skulle köpa det. Alltså att kunna kallröka en fin bit kött till exempel, eller torka en fin bit kött.
Vad är skillnaden mellan kallröka och varmröka? Kan du förklara det?
Ja, det är temperaturen.
Ja, jag förstår. Ja, men
om du kallröker då, om vi säger, om en varmröker då tillagar den ju köttet, om man säger, då ligger du ju över 70 grader uppåt i värme, och då tillagar den ju köttet på ett annat sätt. Kallröker då köttet blir ju inte tillagat till den bemärkelsen att det blir uppvärmt, så att säga, utan en tillför rök som är kallare än 30 grader då, helst kanske runt 25-20.
Vad är det för rök?
Jag har en.
Nej, men jag menar, vad är det för.
Ja, du menar, vad är det för träslag? Ja. Det har varit lite olika. Den senaste jag har rökt nu har jag bara haft arle hemma, så att. Men det går att röka med körsbär eller äppleträ eller. Det finns alla möjliga snör.
Är al det vanligaste?
Ja, det tror jag. Det är ganska vanligt.
Men det är ganska lätt att misslyckas, eller? Jag frågar åt en kompis.
Jag vet vem kompisen är.
Nej, ja.
Det är ju svårt med kallrökning egentligen.
Ja,
att kunna ha tillräckligt låg temperatur.
Ja, För att svara på en fråga så kan jag säga så här att jag köpte ju en elrök för några år sedan. Och just för att slippa hålla på och ha koll på temperaturen och såna här saker. Ah. Så att då behöver ni inte tänka så mycket på det. Så att numera är det ganska lätt, men det är klart att om man röker genom att elda själv och hålla igång, hålla jämn värme och så, det är ju mer utmaning så att säga. Mm. Men det går
jag säkert om man kommer YouTube in. Och långa rör liksom för att det ska bli
drängkarver. Nej, riktigt så är det ju inte, men det finns ju...
Det blir så många osäkra parametrar liksom.
Ja, och det kan det bli. Det kan det bli. Men, men det är ett fantastiskt sätt att ta vara på. Och som sagt, det, alla som oftast så blir det gott. Och jämför man med vad det kostar att köpa i affären så är det, så är det mycket billigare.
Det, korv gör du också?
Korv gör jag ibland också när det blir mycket mardekött.
Det verkar också avancerat tycker jag.
Nej, det är inte så. Det
vad har du för blandning då när du ska få en god korv?
Ja, det, alltså framförallt så får det får ju vara lite fetthalt i det i färsen så att säga. Annars får man tillföra lite späck och sådär. Och sen är det vatten och kryddor och... Se till att färsen är tillräckligt kall, det är ju jätteviktigt. Annars så smular sig korven sen en tillagning så att säga. Så den får ju vara riktigt kall där.
Ja, när du nu kör den här i kvarna och får ut den här i kvarnen. Ja. Sen då?
Ja, alltså det man kan säga så här att det viktigaste som jag sa det är ju att den är väldigt kall. Så att när jag har fått mart färsen en gång då får man köra in den direkt i kylen eller frysen så att den, för då har den blivit lite uppvärmd så att säga. Mm. Och den behöver inte vara mycket uppvärmd utan den ska alltså hålla så där nollgradigt minus en, minus två grader så att säga. Va? Och då kanske när den har kört genom kvarna då är den uppe i två grader plus så att säga. Då,
och det räcker för att det
ska kan räcka med. För att det blir lite smurigt sen. Och vill den ha den här mjuka fina konsistensen på, som håller ihop riktigt, då måste den hålla den. Så allra helst så ska ju köttbitar vara lite lätt frostöppnade än när den mår den då. Men sen så, vad han gör efteråt, det beror lite på vad han ska göra förklarar då. Men det kan han ju röka till exempel, eller det finns ju olika syrningskulturer den kan tillsätta om man vill göra som isterband till exempel. Och då får han ju hänga inne lite och syra i några dagar så att säga. Och surna till lite, då finns ju sådana... bakteriekulturer så att säga, som man kan köpa till. Nej, men just det här och det tilltalade mig väldigt mycket det här och kunna vad ska man säga ta någonting som är lite lyx i vardagen kan man väl säga. Det är ju bara att ta något helt annat det här och baka sitt eget bröd tycker jag är något som många inte tänker på idag. Alltså du kan göra de finaste limpor för väldigt billig pengar om man köper mjöl och tar sig tid att baka så att säga jämfört med att man ska köpa surdegsbröd som kanske kostar både 60, 70, 80 kronor stycket. Ja, så att,
det är ju inne med beredskap och.
Ja, det är det. Det är det, absolut.
Då kan man ju
det är det.
Så ha att, lite beredskap.
Men det är kul att baka, alltså det är...
Ja, men det är ju det lite kan jag tycka och som sagt när en ser lite att för priset vad en surdegslimpa kostar så kan den baka kanske 5 eller 6 eller 7 surdegslimpor för det behövs bara mjöl och vatten och lite salt.
Och egentligen så folk tycker att det tar sån tid men det tar ju inte mycket tid egentligen, det är bara att det tar tid mellan de olika momenten och,
ja, exakt.
Och då kan man göra annat under den tiden.
Ja, jajamän, ja, jo, men alltså startar jag en surdeg på måndag så får jag ju räkna med att då kanske kan baka till helgen.
Ja.
Men det är ju lika nu tillagar kött som inte är det finaste köttet, det sköter sig själv på spisen.
Ja.
Så blir det jättefint kött.
Ja, absolut, det blir det. Så att det skulle jag vilja slå ett slag för att alltså, försöka hitta de här de här sätten som man kan tillföra lite lyx i vardagen. Alltså det finns sätt som man kan torka fläskkarré till exempel på som smakar lika gott som köpt sån här så kallad koppa som det heter så att säga, som man kanske får ge en 50-60 kronor hektot för. Mm. Du kan köpa en bit fläskfilé för 69 kronor kilot och förädla den. Så
experimenterar du mycket själv eller?
Ja, lite så, men sen finns det ju, det finns otroligt mycket recept och sånt på nätet och så att tar den sig tid att läsa så hettar den det lite. Men det är som sagt det handlar om det levade goda livet.
Har ni samma intresse bägge två? När det gäller att göra mat?
Nej, hussen brukar säga att hon tycker det är godast att äta.
Jaha.
du gör det. Nej, så att nej, hon är kanske inte riktigt lika road ut att laga maten så, men ja.
Ja, det var trevligt att ha dig här, Håkan. Vi får tyvärr runda av lite nu.
Ja, det var trevligt att få vara här.
Det går fort en timme.
Ja, det gör det.
Och detta var alltså gubbasvepet i april och vi sände på Radio Falans sändningstillstånd. Och nu när du lyssnar på detta så är det ju valborgsmässoafton.
Ja.
Så ni kan väl snart gå till någon närbelägen eld och...
röka lite.
Precis, lätt rök. Och sen sänds ju programmet...
I repris. Månaden efter andra måndagen nästa månad klockan 14 på dagen.
Precis.
Och då kan inte du lyssna för då har du utbildning.
Då har jag utbildning.
Men då kan du kolla podden. Kan du lyssna när du vill.
Det får jag göra.
Och den finns ju på fnf.nu hemsidan där kan man gå in under poddradio och där ligger alla program listade som man kan gå in och höra på. Då får man inte höra musiken så mycket men av stimskäl. Det är ju rätt dyrt det här med musik i sändningen. Men vi tackar för oss och vi tackar dig Håkan.
Tack så mycket.
Har du gett en liten inblick i hur Odd Fellow fungerar upp? Det tycker jag var intressant.
Ja visst. Hoppas vi fler tycker.
Ja.
Bra.
Tack och hej.
Tack och hej. We'll be right back.